Ingen har som mig. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula, för nu är jag ganska trött. Och med det så förfärligt alena. Jag märkte aldrig förr att mörkret är så stort. Går och tänker på allt det där man gjorde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort. Och det är så väldigt lite jag gjorde. Skynda dig, älska dig, skynda att älska. Dagarna borta, minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart blir det blommande sommarens
frukt. Det här är Inge G på Tyresö Radio, 91,4 MHz. Här kommer ytterligare en intervju och ett samtal. Och den intervju kommer att vara i min serie om äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Idag ska vi prata om en sjukdom som är ganska vanlig som heter KOL. Där mitt emot mig så sitter en kvinna som heter Berit Glesing. Och du är jättevälkommen hit. Det ska bli spännande att höra. För jag vet själv ganska lite om KOL då. Mm. Men nu kan vi börja och bara berätta kort, vem är du?
Ja, jag är en Tyresöbo sedan 1957.
Ja, det är lång tid.
Ja, det är lång tid. Och jag har bott på 3-4 olika ställen i Tyresö. Här är våra barn födda och vi kommer inte att flytta härifrån.
När du säger barn, betyder det att du har flera barn?
Ja.
Hur många?
3 söner.
3 söner, det var inte dåligt.
Nej.
Nej, och de är utflyttade de för länge sedan.
De är vuxna och barnbarnen är snart flygfärdiga de också utom en liten sladd.
Ja, förstår det. Mm. Ja. Men bor de någonstans i närheten? Eller?
Ja, den värsta rymlingen, den bor i Saltsjöbaden. Han flyttar till Eksjö av alla ställen i början på juni. Och en i Årsta och en på Kringelkroken.
Ja, men det är ju inte så långt då. Saltsjöbaden är det längsta då.
Ja, precis. Ja.
Men det är roligt att ha barnbarn, fast nu är de stora då.
Ja, de flesta är stora.
Ja, du hinner få barnbarnsbarn också.
Jag har fått ett.
Har du fått det redan?
Jajamensan.
Det var jättekul.
Otto 1 år.
Nej, vad trevligt.
Ja, det är häftigt.
Ja, ja, då känner man sig ung på nytt.
Nej, jag fick en kris. Nu är jag gammelfarmor, det är så hemskt, så det tog en hel vecka att vänja sig.
Menar du det? Ja. Det ser man. Men vadå, är du väldigt gammal?
Ja, nej.
Nej, du behöver inte säga gammal.
Jag är 75, och det är, men jag menar, ålder är bara en siffra på papper, va?
Ja, det är det.
Inuti är jag 30 kanske.
Jo, men alltså det är ju bara...
Utom vissa dagar
du
när man vaknar.
Du är pensionär i alla fall.
Ja, det är jag.
Ja, men du har varit aktiv i... Du berättar om ensamkommande flyktingbarn. Vi får se om vi hinner med om det, annars får vi göra en intervju till.
Får göra en serie så kan jag tipsa dig om många duktiga gode män.
Ja, det vore jättetrevligt. Men nu ska du få berätta för mig, vad är KOL, eller KOL heter det?
Ja, det är, vad heter det nu, någonting med obstruktiv lungsjukdom. Kronisk obstruktiv lungsjukdom är det förkortning för.
Det låter tjusigt i och för sig. Ja, men...
Nej, det är inte dugg tjusigt.
Nej, jag kan tänka mig det, men det var flott namn.
Och det innebär att man på något sätt skadar sina lungor så att de här små lungblåsorna som tillsammans ska bilda enorma ytor av vävnad som kan transportera syre in och...
De som tar upp syre.
Och... Som tar upp syre och transporterar ut koldioxid. De här små blåsorna, alveolerna, de brister. Och det betyder att ytan som kan ta upp syre, vävnaden, blir mindre och mindre. Och det blir svårare och svårare att få ut koldioxiden ur lungorna.
Och få in syret
och
också?
Få in tillräckligt mycket syre, ja. Så syresättningen blir sämre och det blir svårt att andas. Man blir svårt att djupandas, man flämtar, man blir andfådd. Och 99 fall av 100 antagligen så är det rökningen som är orsaken.
Det är det största orsaken.
Absolut.
Men finns det människor som inte har rökt som får en kol också? Eller?
Det tror jag det kan göra, men då är det kanske jag vet inte, medfödda svagheter eller asbest eller
ja, så kan det saker. Vara andra
påfrestningar, dammlungor och sånt där, det kan ju ge kanske samma symptom.
Hur märkte du då att det var att du hade de symptom? Du fattade väl inte att det var kol från
början?
Nej,
men jag älskade att dansa squaredans. Och jag blev mer och mer anfalld och hade svårare och svårare att orka med en danskväll.
Ja, okej. Okay. Det var så du märkte att det blev det någonting som inte stämmer.
Ja.
Det tog stopp.
Det tog stopp.
Och då så skulle jag hos den här, vad heter han, Peter
Myr har jag dansat hos, ja, lite grann, men mest har jag dansat in i stan.
Ja, okej. Okay. Jag bara tänkte, han var granne till mig. Så att, ja, men vad gjorde du då? Liksom, när sökte du läkare?
Kan vara 5, 6, 7 år sedan, och så fick jag diagnosen KOL och jag ryckte på axlarna, för jag kände mig fortfarande hyfsat bra. Det var bara det att det blev lite mera begränsat.
Livet blev lite mer begränsat.
En sak jag inte kunde göra längre. Jag kunde inte dansa de väldigt snabba danserna i squaredansen. Och jag slutade gå i fjällen för att det blev för jobbigt att klättra upp och ner för backarna. Men
men det var inte så där så att du tyckte att det begränsade ditt liv jättemycket.
Nej.
Men då, du hade rökt förstås då?
Ja.
Utgår jag från.
60 år.
60 år? När du upptäcktes? Eller?
Ja, det närmaste. Säg 58 kanske.
Ja, det är ju bra lång tid. Du måste ha börjat när du var ganska ung och röka. Ja, det gjorde man ju på den tiden.
Det gjorde man på den tiden.
Tror inte man visste hur farligt det var?
Nej, det är ju kanske de senaste 15-20 åren som trycket mot rökare eller mot nikotin och mot rökning har successivt ökat.
Ja, jag har också rökt, så jag ska inte säga någonting. Men aha, och där du fick diagnosen, slutade du röka?
Nej,
det gjorde du inte. Tog det inte riktigt på allvar?
Nej. Och sen fick man en medicin och så fick man en medicin till. Och
ja, vad finns det för medicinering alltså, som lindrar det där?
Det finns ju luftrörsvidgande då, inhalatorer av olika slag. Kortison om man är riktigt dålig.
Som man äter alltså?
Ja, tabletter. Ja. Inhalatorerna drar man ju i sig. Alltså.
Ja, det är ungefär samma om man har astma. Så
ja, precis. Samma typ. Nackdelen med en del av de här inhalatorerna, det är ju att de innehåller kortison och då blir blodkärlen väldigt sköra. Så småningom ser man...
Så man får massor med blåmärken.
Ja, så man får massor med blåmärken.
Klart, det kan man ju för sig stå ut med om det bara hjälper, men det...
Ja, det gör det, ja. Och sen så småningom så blir huden så skör så spricker de här blåmärkena, så blöder man.
Och det låter ju däremot mindre bra.
Precis.
Men det syns faktiskt på dina armar. Det kan inte de som lyssnar då. Men du har rätt mycket blåmärken.
Ja.
Så det har blivit mycket inhalatorer genom åren då.
Ja, det är klart. Det är ju förutsättningen för att jag ska fungera nu.
Ja.
Jag är beroende av att ha en inhalator med mig överallt och jämt.
Det är det, ja.
Ja.
Men det är klart. Men något annat finns. Det finns ingen riktig bot. Eller?
Nej, det är en obotlig sjukdom. Det finns ingen bot emot den.
Hur testar man då alltså, så att man får en diagnos? För det är ju inte bara att läkare säger, ja men du har rökt så du har kol. Man måste väl göra något test på något sätt?
Ja, man gör någonting som jag tror kallas för spirometri. Man har en apparat på vårdcentralerna till exempel där man får andras in och så får man blåsa och sen har de en sån här liten penna som skriver kurvor.
Ja, och liksom syreupptagningen eller hur mycket man kan blåsa ut.
Och det
låter jobbigt.
Och då hostar man.
När man
blåser så man tar i så man nästan spricker och så hostar man så man nästan kräks.
Ska man blåsa länge då?
Ja, en dryg halv minut eller någonting sånt här. Och det är så jobbigt.
Ja, det kan vara ganska mycket.
Och sen så har de normalkurvor som de tittar på och så säger de oj, 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 det här ser inte bra ut. Nu får du försöka en gång till. Och det är det minsta man vill.
Ja, det är klart. Då blir det ännu jobbigare. Då blir det ännu sämre resultat kanske.
Till och med det. Och sen så småningom då så får man komma till doktorn och så säger han, ja, nu har du KOL, lilla gumman. Nu måste du sluta röka.
Inget annat?
Nej, och så kan du få den här och den här, och den här medicinen.
Jaha, och sen så får man...
Så får man leva med det.
Och så får man bara nya mediciner.
Ja. Så det blir ju en, på sikt blir det ju en kostnad för samhället som är ganska skrämmande. För de här inhalatorerna är inte billiga.
Eller nej, jag kan tänka mig det. Men det går väl naturligtvis på högkostnadsskydd?
Ja, det gör det.
Inte det. Ja, det måste
det. Ja, det är klart att det gör. Men det drabbar ju samhället i slutändan.
Ja, ja, det är klart att det gör. Det, jag menar, det betalas ju via skattemedel. Så att,
ja,
men ja, det är ju som det. Men det är klart att om alla, om väldigt många inte fick sjukdomen så skulle det inte kosta lika mycket. Nej,
precis.
Det låter ju på dig också som att på ett sätt är det en ganska onödig sjukdom. För det handlar ju väldigt mycket om upplysning till ungdomar. Så. Ja. Vad är det som kan hända om du röker i en herrans massa år?
Ja, absolut. Jag brukar använda mig som avskräckande exempel. När ungarna får se hur... Alltså när jag får tonåringar runt omkring mig som säger att ja, men jag har tagit en cigarett och jag börjar röka. Säger jag, titta på mig. Titta hur jag ser ut. Titta, hör hur jag låter.
Ja.
För att man får ju också en väldigt, så småningom en rätt häftig slemhosta.
Man kan förstå det.
Och så får man pip i luftrören. Och...
Ja, när man går. Det piper.
Ja.
Ja.
Och då kan man använda det som avskräckande exempel för ungdomarna. Alltså det går ganska bra. Men man skulle ju önska att det fanns lite bättre hjälp att sluta röka, för att nikotinet är ett oerhört krävande gift.
Ja, det är det. Ja, absolut.
Det är inte lätt att sluta röka.
Nej, jag kan berätta att jag själv löste det så att jag började snusa när jag var 30. Mm. Men nu håller jag på att ska sluta snusa och det är ännu svårare tycker jag. Försöker bli tuggummi och sådär, men ja, det går, men det är inte kul, men jag har bestämt nu för att vara bra med det, fast det kanske inte drabbar lungorna, men ja, det är ingenting jag rekommenderar till ungdomar eller andra heller. Nej. Att börja snusa som ett alternativ, absolut inte. Det är nästan ännu mer nikotinberoende.
Det är alltså, nikotinet är så beroendeframkallande så att det är rent skrämmande.
Jo, det är det. Och sen är det ju också den här vanan att hålla på med cigaretter och ringa på telefon. Jag tar med cigaretten och askkoppen. Eller, ja.
man tar cigaretten först och telefonen sen.
Ja, ja, jag kände igen det där. Så det blir ju så tyvärr. Mm.
Så lite Pavlovs hundar är vi allt.
Ja, absolut är vi så. Men du är med om någonting ganska spännande som gjorde att du faktiskt, jag kom i kontakt med dig. Eller snarare, ja, du kontaktade via någon som leder någon grupp som du är med i.
På den vårdcentral där jag går så fick jag en möjlighet att ingå i en KOL-grupp där man skulle lära sig mer om sin sjukdom. Och då träffa både läkare och arbetsterapeut som kan berätta om vilka hjälpmedel man kan få när det börjar bli riktigt risigt. Och sjukgymnast och träning.
Ja,
och jag tyckte det där med träning var ju ganska fånigt. Alltså, träna, det kan man ju göra hemma, gräva i trädgården eller städa eller... Vad som helst, att gå på gym och träna var ju löjligt.
Alltså det var det gick ut på. Ja. Alltså fysisk träning ett gym.
Ja, och det tyckte jag var löjligt. Men där har jag faktiskt fått göra en riktig pudel. För att...
Asså.
För, kan det vara, 8-10 månader sedan. Då fick jag stanna 3 gånger när jag gick från våran port och till miljöhuset där vi lägger våra sopor. Det är en liten, liten uppförsbacke kanske.
Hur långt kan det vara gå?
15 grader uppförsbacke och kan det vara 40 meter?
Ja, det är ju inte långt.
Alltså. Nej. Och då fick jag stanna.
Och det är värst i uppförsbacke.
Ja, det är
jättesvårt. För då tar jag emot. Mm.
Så stannade, gick jag 10 meter och så stannade jag, så gick jag 15 meter och så stannade jag, så gick jag 10 meter igen.
Man tappar ju liksom luften.
Ja, precis.
Ja, det är ju inte trevligt. Verkligen inte. Nej, men och det var 10 månader sedan någonting sådär.
Ja, i höstas, augusti, september.
Var det då du började med träningen också? Så ja. Att du har hållit på ungefär
jag fick göra ett litet uppehåll för att jag fick en hjärtinfarkt emellan, men nu är det full fart.
Det var ju tråkigt. Ja. Så nu är det full fart.
Nu är det full fart.
Och du kan träna lika mycket som du gjorde tidigare.
Ja. Och jag har blivit starkare.
Du har det?
Jag kan gå hela vägen upp med soporna utan att stanna någon gång.
Vad härligt.
Ja.
Vilken seger.
Och jag kan gå upp för den här enda trappan som vi bor en trappa upp från porten.
Ja.
Och den kan jag gå själv nu.
Kunde du inte det förut? Hur tog du det upp då? Du fick ha hjälp av din man eller?
Hiss.
Jaha, ja, det finns ju hiss. Och det var väl tur då, för annars hade det varit jättesvårt.
Och sen när man, om jag var ute på jobb och sådär och det inte finns hissar, vet du. Då var jag helt slut när jag kom fram till mötesrummet.
Ja, jag förstår det. Hur ofta går du på gym då?
2 gånger i veckan. 1 timme åt gången.
Ja, 2 timmar i veckan.
Ja.
Och då har du fått något speciellt program som man lägger upp just för dig?
Ja, jag har fått rörelser. Det finns ju maskiner då som man drar i och lyfter och böjer
så. Ja, det är det som ser så tråkigt ut.
Ja, precis. Men ja. Det är inte så tråkigt när man väl börjar förstå vad som händer med kroppen.
Man märker att man blir piggare.
Ja, visst.
Det blir rätt behov till slut nästan. Att man känner att jag måste gå dit.
Ja, jag tror det. Att man känner att nu måste jag nog gå i alla fall. Fast det var ungefär som med squaredansen för man var trött och grinig när man kom från jobbet och tänkte jag struntar i det, jag vill inte, jag orkar inte. Och så paltar man sig iväg i alla fall. Och sen när man kommer hem så mådde man jättebra. Och det här börjar bli lite grann samma sak.
Ja, fast det är ju underbart skönt också. Ja. Då. Och det var så det 5 eller 6 personer som ingår i den här?
Det var 5-6 stycken i den här gruppen, ja.
Och är det samma resultat för nästan alla vad gäller ork och så?
Ja, det är väl lite tveksamt. Jag tror det beror lite grann på hur mycket man satsar. Men jag tänkte att
det är klart det spelar roll.
Jag tänkte jag skulle ta vara på det som är friskt än så länge.
Ja, det låter ju väldigt
sunt. Så att, jag menar, även om det är obotligt så ska det bli så trevligt som möjligt.
Självklart. Ja.
Och sen får man små bonusar då. Jag har haft problem med kramper i benen på nätterna. Våldsamma problem. Det har jag aldrig längre. Ryggverken mellan skulderbladen börjar ge sig. Därför att jag har blivit lite starkare.
Den tränar upp musklerna.
Ja, precis.
Ja, att det har så stor betydelse.
Ja, jag hade aldrig kunnat tro det.
Nej, jag förstår det. Men det är ju någonting som du kan rekommendera till
absolut
alla som får diagnosen KOL.
Cool. Försök att hitta någonstans där du kan träna. Prata med din läkare, din sjukgymnast, din arbetsterapeut. Det finns en massa hjälp, det är inte kört.
Nej, dessutom kan de ju skriva så kallade recept på fysisk aktivitet, ja. Det är vad det handlar om.
Ja.
Men man får betala själv på ett gym, va? Det är ingen som subventionerar det.
Nej.
Det är dyrt.
Ja, jag vet inte hur det är på alla vårdcentraler, men på den vårdcentral där jag går, där finns det ett litet gym. Och där kan man köpa träningskort, och det är inte dyrt.
Nej, jag tror jag vet vilken vårdcentral du menar.
Ja.
Ja. Nej, men så att du behöver inte gå till något sånt där stort gym där det är en massa checka unga tjejer och killar som...
Då skulle jag aldrig komma iväg om jag skulle behöva ha fancy clothes. Nej.
Nej, jag var på sånt här i Tyresö, men alltså det kändes ju Lite konstigt att stå där blev alla atleter.
Och sen har det kommit ett nytt gym nu i Tyresö nere i centrum som är betydligt mycket billigare. Men där vet jag inte hur det är med personal, för att man behöver lite hjälp i början.
Ja, man måste ju nästan få ett individuellt program och veta hur man använder de här apparaterna. Ja, det är lite bara rycka liksom.
Nej, det är det inte. Då blir det rätt fel.
Ja.
Man måste lära sig.
Och hur man ökar programmet då? För jag antar att efter en tid så orkar man ett par drag till på någon liten apparat där, eller?
Ja, det gör man.
Ja.
Och då får man välja, antingen så kan man öka belastningen, då bygger man muskler. Eller också ökar man antalet repetitioner.
Ja, just det. Man gör ju samma sak flera gånger.
Precis. Så jag började snällt med 4x10 och jag vill uppe i vissa apparater så kör jag väl 5x15 nu.
Ja, och jag förstår det. Tar det en timme?
Ja, det gör det.
Är det mycket motionscykelkörande också? Eller?
Ja, man värmer gärna upp på en motionscykel eller på en spinning eller på ett gåband en liten stund. Det är viktigt att man värmer upp innan man börjar rycka och vrida och vända och dra.
Ja, och sen att man gör någon sorts stretching efteråt har jag hört. Annars får man väldigt träningsverk, va?
Ja, träningsverk får man ändå.
Det får man?
Ja, men i alla fall i början. Och varje gång man inför en ny rörelse.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det är klart. Kroppen är inte van.
Nej, jag gjorde det för 3 veckor sedan. För jag tänkte att jag skulle få tag på musklerna som sitter på baksidan på ryggen.
Ja.
Och hur milde tid, vad ont jag hade några dagar.
Och då gäller det att komma iväg igen den andra gången. För det blir ju inte bättre om man hoppar över det.
Då får du tillbaka träningsverken en gång till. Så det är bara att palta sig dit.
Vet du om det finns sådana här grupper på flera ställen? Alltså?
Jag vet faktiskt inte. Men faktum är att de flesta vårdcentraler är ganska lydhörda. Så att man kan prata med sin husläkare om man får diagnosen KOL och säga Hur har ni det? Hur gör ni?
Och det ska man definitivt göra.
Absolut. Då. Man ska ställa in sig på att göra det så bra som man kan.
Och det verkar du ha gjort också. Ja, faktiskt verkligen. Med det här nu då. Men du nämnde också att det finns var det arbetsterapeuten som hade sagt vad det finns för hjälpmedel. Ja, för jag förstår att det är de som blir riktigt, riktigt illa där.
Ja, när man börjar bli riktigt dålig då så kanske man behöver en sån här som maskin som höjer upp huvudändan eller fotändan.
Ja, jag får komma i ett annat läge så är det lättare att andra. Så. Höj och sänk på sängen.
Ja, precis. Eller en sjuksäng om man är riktigt dålig.
Ja. Och i övrigt?
Ja, och
syrgas, det används inte.
Eller? Jo då, det är sista biten. Dit har jag inte kommit än.
Nej, det får vi innerligt hoppas. Men jag vet, det var någon känd tv-personlighet som...
Men däremot så finns det en liten apparat som heter nebulisator.
Nebulisator, ja, det var ett svårt namn.
Och sen är det ett litet munstycke och så kopplar man den med en slang till... munstycket med en slang till nebulisatorn och så trycker man på lilla knappen och så börjar den att bullra och sen så fyller man på en inhalationsvätska. Det brukar man få på sjukhuset när man kommer in med andningsbesvär. En sån kan man få hemma och ha hemma nu.
I nödfall så att säga, om det blir riktigt kris.
Om det blir panik på natten eller om man blir genomförkyld till exempel.
För då blir det värre?
Då blir det mycket svårt.
Ja. Och få mera hosta också kanske?
Ja, visst. Så då är det väldigt bra att ha en sån.
Är det vanligt att man blir så dålig att man åker in på sjukhus?
Ja, jag har gjort det kanske 5-6 gånger.
Du har det? Och då, vad gör de där? De ger syrgas och underlättar andningen?
Ja, först så får man den här inhalatorn då, som jag har fått hem nu, apparaten. Och som man sitter och snusar i.
Ja.
Och sen så är det riktigt illa då så kan man få en stund med syrgas. De kollar syresättningen.
Men då är det riktigt illa.
Då är det riktigt illa.
Ja, och dit ska ju inte komma. För nu håller du ju på. Nu går ju liksom... Du har ju fått bli bättre snarare. Ja, så att man kan kanske, om man kämpar på som du gör.
Och håller det
finns alternativ så kan man kanske hålla det på ungefär samma nivå.
Ja. Det är min förhoppning.
Ja, det hoppas vi. Och det hoppas jag att det är många som lyssnar på det här som förstår också hur viktigt det är om man märker såna här symptom då, att det är svårt med uppförsbackar och att man faktiskt går och kollar i tid, tror jag.
Absolut. Ju tidigare man gör det, när man märker att man börjar bli anfådd av ansträngningar som för tid sedan inte hade någon som helst betydelse.
Nej, uppförsbackar till exempel. Ja, ja.
Då ska man definitivt ta kontakt med sin husläkare eller med vården.
Och de gör gärna de här testerna alltså på varje vårdcentral, eller?
Ja, det kan de göra. Så att det ska de göra.
Ja, du sa lite med jag så här. Det är tveksamt ibland om de gör det.
Du vet hur det är, va? Det är inte alltid som det klaffar. Läkarna är stressade och väldigt många säger att jag blir hemskickad med 2 Alvedon och hör av dig om en månad om du inte är bättre.
Ja, det låter ju inget trevligt.
Nej, men det är ju sånt som händer.
Ja, jag förstår det. Och dessutom är det ganska diffus sjukdom. Man kan ju ha varit förkyld till.
Ja, precis.
Ja. Finns det specialister också på själva sjukdomen?
Inte vad jag vet.
Det gör inte det. Lungspecialister?
Ja, då ska man få en remiss till en lungklinik då.
Och det görs sällan, eller?
Jag har aldrig fått.
Det tycker jag är lite konstigt. Alltså, eftersom det är en lungsjukdom.
Ja.
Så borde du vara någon specialist som, ja, som kollar.
Däremot när jag kommer in på sjukhuset och säger att jag har KOL, så brukar jag få en lungröntgen.
Ja, det kan jag förstå. Det låter ju vettigt. Mm. Någonting mer som du vill berätta om sjukdomen?
Nej.
Har du någon aning om hur många som har diagnosen KOL?
Nej, jag har aldrig sett några siffror. Men däremot så sa läkaren på min vårdcentral att det är fler och fler kvinnor som får diagnosen KOL. Så att den här, kvinnor började ju röka någon gång på 60-70-talet.
Ja, precis. Vi var ju lite senare den här. Ja,
precis. Och nu börjar liksom nikotinets eller rökningens skador komma i fatta.
Ja, jag kan tänka mig det. Alltså, för att, från början, det var ju när jag var tonåring kan man ju säga. Det var inte så ofta man såg kvinnor eller tjejer som rökte.
Nej.
Men det började komma då, så sakteliga. Idag tror jag att det är
övervägande
fler tjejer som röker än killar bland ungdomar.
Ja, det är det.
Man önskar ju att det fanns bättre upplysning så att man tog på allvar. Alltså, sådana personer som du skulle ju på skolor och verkligen berätta om man törs och man kan prata för sig.
Jag orkar ju inte gå i trappor, ja.
Nej, men finns det skolor utan trappor? Gör det inte det?
Jag tycker jämt när man kommer till skolor så ska man gå i trappor.
Jo, ja, du har ju rätt i det. Ja. Att det är ganska mycket trappor. Men man borde ju kunna ordna information på ett annat sätt.
För
jag har en känsla av att de visar bilder på lungor och hur de kan bli. Men det är svårt att ta det på allvar.
Ja. Jag tror väldigt mycket på att ska man påverka ungdomar så ska man visa någon i verkligheten som kommer där med inhalatorn.
Ja, men det tror jag också. Det är samma sak när man har pratat om narkotika. Ja. Det mest effektiva är att de får träffa någon som har varit narkoman och kan berätta om
kan berätta hur det är.
Men då, när det gäller den delen så hoppas jag verkligen att du orkar fortsätta med den här träningen. För det verkar ju göra jättemycket nytta.
Det är fantastiskt.
Och det är att jag kunde ha så fel. Vad är 2 timmar i veckan i ens liv egentligen?
Ingenting.
Nej.
Tänk att jag kunde ha så fel. Men nu ska jag inte ha några mera fel.
Jag tycker det var kul att du hade fel. Och hoppas många också. Man kan testa och gå till ett gym själv. Det finns säkert någon som kan göra det personliga program åt den där.
Det gör det.
Så att det är verkligen att rekommendera.
Jag håller på det.
Ja.
Verkligen.
Och vilken tur på ett sätt att du kom med där. För du hade inte börjat träna själv, va?
Nej, och då hade jag mått mycket, mycket sämre idag.
Ja, det hade du säkert gjort. Så att... Nu har vi kanske lite snutt kvar, men jag vet inte. Du har jobbat parallellt, fast du är pensionär, med ensamkommande flyktingbarn.
Ja.
Så kan du börja jättekort, och så får vi ta en annan intervju just om de ensamkommande flyktingbarnen.
Mm. Det kommer ungdomar från alla möjliga länder, huvudsakligen från Somalia och Afghanistan just nu. De kommer utan någon vuxen, och de behöver en företrädare. Någon som hjälper dem igång i Sverige. Både genom asylprocessen och sen efter när de har fått permanent uppehållstillstånd. Och det gör gode män.
Ja.
Att vara god man för ett ensamkommande flyktingbarn är någonting helt annat än att vara god man för någon som är dement eller utvecklingsstörd. Eller...
Det är inte bara att ha hand om pengar.
Alltså. Det är inte bara att ha hand om pengar. Det är ett oerhört givande och spännande jobb. Och det är tungt. Och det är 24/7. Det ska alla vara medvetna om.
Ja, det är dygnet runt.
Det är dygnet runt, för att de är ofta traumatiserade. De är ledsna, de är olyckliga. Och de behöver någon att prata med. Och är det så att man lyckas bygga en relation med ungdomarna, det tar ett tag, för att de har blivit svikna av vuxenvärlden så många gånger. Så det tar ett tag innan de vågar lita på en. Men bygger man en relation, då har man fått alldeles underbara nya barn som blir kvar som vänner i familjen länge, länge.
Fantastiskt. Och det är både du och din man som har engagerat
i det här. Ja, jag har jobbat med det i 8 år nu.
Ja.
Men nu ska vi faktiskt trappa ner med ålderns rätt.
Ja, det förstår jag. Men som sagt...
Men de 23, vi har, 23, 24, 25 vi har haft, de har vi kvar som vänner.
Underbart.
Ja.
Ja, jag skulle önska att fler engagerar sig på det sättet.
Det behövs många gode män.
Ja, det gör det.
Men det fordras kraft och ork.
Ja, absolut. Och engagemang.
Och engagemang.
Men då ska du ha hemskt mycket tack för den här intervjun. Och hoppas att alla som lyssnar nu lär sig lite mer om sjukdomen. Och iakttar sina egna symptom och slutar röka. Och sen så ge inte upp hoppet om man får diagnosen. För det finns... mycket som man kan göra för att i alla fall det ska bli ett bättre liv.
Absolut.
Eller hur?
Det är inte kört.
Nej. Och då avslutar vi den här intervjun på Tyresö Radio 91,4 MHz. Och glöm inte heller att gå in och titta på hemsidan som är www.tyresoradion.se.